och temperaturerna ser ut att likna dagens. Främst i fjällen fortsatt en del snöbyar. Och blåsigast blir det i mellersta och norra Sverige. Klockan 6 hade Stockholm 9 grader, Göteborg 7, Malmö och Visby 5. Kalmar 7, Jönköpings flygplats 6, Norrköping, Karlstad, Gävle och Mora 7, Sundsvall minus 1, Östersund 5, Umeå 1, Vilhelmina 2, Luleå 3 och Kiruna minus 2 grader. Och därmed åter till Elias Wahlberg.
Du lyssnar på P1 Morgon. God morgon till dig som just vaknat. Marta Einarstam Karis, vad hör vi i nyheterna klockan 7?
Ja, bland annat om USAs vicepresidents uppmärksammade besök på Grönland idag.
Avtalsrörelsens slutspurt ska vi höra om också. I helgen löper de flesta kollektivavtalen ut och parterna ska försöka komma överens om många saker. Störst betydelse får det så kallade märket, den nivå av löneökningar som sen får påverkan på över 3 miljoner svenskars löner. Vi ska höra vad det kan tänkas bli för nivå i år och hur mycket en decimal hit eller dit egentligen spelar roll. Ja, klockan är 7. Här är Ekots nyheter.
Efter ministrars tvivelaktiga aktieaffärer behöver regelverket ses över. Vittnen berättar om kidnappade kvinnor i Syrien och polisen vill kunna avlyssna barn utan att de misstänks för brott. Det är rubrikerna klockan 7. Ja, det behövs skarpare regler för ministrars aktieinnehav. Det menar nu flera experter efter Ekots avslöjanden om svenska ministrars aktieaffärer. Ekots genomgång visar att ingen av de ministrar som handlat med aktier de senaste åren använder sig av en extern förvaltare. Och det förvånar Claes Sandgren, professor emeritus i juridik vid Stockholms universitet.
Ja, jag menar att ministrar bör inte överhuvudtaget handla med aktier under sin tid som ledamöter av regeringen. Därför att det kan väcka misstankar att det inte går rätt till. Att de utnyttjar information på ett otillbörligt sätt.
Ministrar får äga och handla med aktier. Men risken för att misstänkliggöras för att gynna sig själv eller att hamna i intressekonflikter har gjort att flera ministrar ur de senaste regeringarna valt bort att äga aktier.
Men 9 ministrar i den nuvarande regeringen äger aktier och flera av dem har också handlat med aktier under mandatperioden enligt dokumentation från regeringskansliet. Ingen av dem använder en extern förvaltare. Det innebär alltså att ministrarna själva fattar beslut om att köpa, sälja eller behålla.
Det tycker jag är förvånande.
Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.
Det är också en väldigt enkel åtgärd för att slippa en massa diskussioner. Det är att sätta aktierna under förvaltning.
Efter Ekots avslöjanden om nuvarande utrikesministern och arbetsmarknadsministerns aktieaffärer tycker Joakim Nergelius, Claes Sandgren och Tom Madell, som är professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, att Sveriges riktlinjer för ministrars aktieinnehav behöver skärpas och att rekommendationen bör vara att ministrarna anlitar en extern förvaltare. Tom Madell.
För att undvika att dra på sig onödig kritik eller riskera att hamna i olika typer av gränsdragningsfrågor så kanske det är tydligare och enklare.
Både arbetsmarknadsminister Mats Persson och utrikesminister Maria Malmer Stenegard har sagt att de inte gjort något fel och att de följt det svenska regelverket. Men Maria Malmer Stenegard avfärdar inte idén om extern förvaltare för ministrar.
Jag tycker det är en intressant diskussion, men idag är det ju inte så regelverket ser ut.
Sa utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Reportrar Emily Rosén och Sven Karlsson. Så ska vi till Syrien, för i samband med massakrerna mot alawiter och kristna nära den syriska medelhavskusten kidnappades också många kvinnor. Vår korrespondent har pratat med en man som av rädsla för repressalier vill vara anonym men vittnar om hur kvinnor fördes bort av vad han kallar utländska jihadister.
أخذوا بنات أطفال من العشر سنوات.
De tog flickorna, barnen. De tog många kvinnor och flickor. En grannflicka, hon var bara 7 år. De har fört bort minst 500 kvinnor till Idlib, säger han. De uppmärksammade massakrerna av civila alawiter men också kristna i Syrien har lämnat hela samhällen övergivna och tomma. Tusentals människor har flytt först ut i skogar och fält i närområdet, sen över gränsfloden till Libanon. Vittnesmålen om det ibland urskiljningslösa dödandet har varit många och starka. Mannen som nu berättar försäkrar att han med egna ögon sett mord på civila och hur flickor och kvinnor förts bort, kidnappats. Ja, försäkrar han. Jag såg det själv, hur de slängde in dem i bilar eller på flaken och körde iväg. Han berättar också om en vän till familjen. En 12-årig flicka som gjorde våldsamt och ursinnigt motstånd när de försökte föra bort henne. Flickan dödades då inför ögonen på sin mamma. Det är oklart hur många kvinnor och flickor som förts bort, men flera som jag talat med säger samma sak, hur de sett kvinnor kidnappas av jihadister, ofta utländska, och att de inte hört av kvinnorna sedan dess. Vi har inte hört någonting sedan de togs av de utländska mujahedin-krigarna från Afghanistan och Pakistan. Jag tror att de togs för att utnyttjas sexuellt, säger mannen. Men det finns också uppgifter om att vissa av kvinnorna kidnappats för att släppas mot lösesummor. Förföljelsen av alawiter, som är samma religiösa sekt som den störtade diktatorn Bashar al-Assad tillhör, har pågått sedan regimskiftet i december men eskalerade nyligen efter strider mellan Assad-trogna och regeringsstyrkor. I hämndaktioner eller planerade dåd dödade civila i byar och samhällen kring Medelhavskusten i Syrien. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
Sverige igen. Polisen vill kunna avlyssna barn under 15 år utan att det finns en misstanke om brott, så kallade preventiva tvångsmedel. Vi har rikspolischef Petra Lund.
Jag tror att allmänheten och föräldrar framförallt verkligen skulle föredra det om vi kan förhindra att barn dras in i brottslighet.
För ett par år sedan fick polisen rätt att använda så kallade preventiva tvångsmedel, men bara mot straffmyndiga, alltså personer över 15 år. I julas presenterades en utredning som kom fram till att det inte är en bra idé att polisen ska få använda sådana här preventiva tvångsmedel även mot personer under 15 år. Barn är särskilt känsliga för integritetsintrång enligt utredningen.
Men jag kan hålla med om att i vissa avseende är barn känsligare, till exempel när det gäller att frihetsberöva dem. Men när det gäller kommunikation mellan barn, då menar vi att då är inte integriteten så stark. Man kan jämföra med vårdnadshavare om man har en 12-13-åring hemma, att man vill ha koll på vad de gör i sin kommunikation. Så vi delar inte utredarens uppfattning just när det gäller kommunikation.
Polismyndigheten lämnar idag in sitt remissvar där den framför just de här synpunkterna. Och polisen vill gå längre än utredningen föreslår i ytterligare en fråga. Det gäller möjlighet till hemliga tvångsmedel mot personer under 15 år när det finns en konkret brottsmisstanke, alltså inte i preventivt syfte. Att införa en sån möjlighet var något som utredaren föreslog i julas, men där vill polismyndigheten kunna använda hemliga tvångsmedel vid fler brott än vad utredaren föreslår.
Jag kan ge ett exempel. Om vi har någon som är misstänkt för grov utpressning och brandattentat, så får vi inte avlyssna barn under 15 år. Om vi hör att det är en 14-åring så måste vi bryta.
Sa rikspolischef Petra Lund. Reporter var Simon Andrén. Barn och unga som är frihetsberövade vittnar om våld och allvarliga rättighetskränkningar på låsta institutioner som häkten och SIS-hem. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som bland annat bygger på djupintervjuer. Ekot har låtit andra barn och unga läsa upp några citat ur rapporten.
Vi är fortfarande människor här inne, men det känns inte så. Det känns som att vi behandlas som djur. Vissa personalen bryr sig inte alls.
88 frihetsberövade barn och unga har suttit i långa samtal med Barnombudsmannen. Deras berättelser inifrån häkten, SIS-hem och anstalter vittnar om institutioner där rättigheter kränks och grundläggande behov ignoreras.
Jag har varit med om hemska saker i mitt liv, men ingenting har någonsin varit värre än det här.
Äldre män har nakenvisiterat unga tjejer. Maten är ofta kall, ibland fryst. Det kan vara brist på mensskydd. Alla får inte heller den undervisningen eller de 4 timmarna med sällskap, det vill säga utanför isoleringen, som de enligt lag har rätt till.
Ska vi förändra ett barn som har begått allvarliga brott så gör vi inte det genom att kränka dem ytterligare.
Juno Blom är barnombudsman.
För det här är ju barn som många gånger aldrig har fått en första chans i livet utan som på olika sätt har levt i en utsatthet i stort sett sedan de föddes.
Antalet frihetsberövade barn och unga ökar i Sverige. Förra året påbörjades 509 häktningar av personer mellan 15 och 21 år. Mer än 100 fler än året innan, enligt statistik från Kriminalvården. Juno Blom understryker att tiden de spenderar innanför låsta dörrar måste användas rätt.
Så man får skolgång, så man får bearbeta liksom det man har gjort mot andra, men också vad man själv är utsatt för. Och sen måste man ju ha en plan efter frihetsberövandet. Men det här liksom fallerar ju på alla de här nivåerna, och det är ju också otroligt allvarligt kan jag känna.
Reporter här var Sara Nuder. Och socialminister Camilla Waltersson Grönvall ser ett behov av att göra om statens institutionsstyrelse efter rapporten. Hon skriver i en skriftlig kommentar till TT att, citat, det är minst sagt bekymmersamma vittnesmål som återges i rapporten, slut, citat. Hon skriver också att det är oacceptabelt att barnen inte får den utbildning och sjukvård de har rätt till. Tjänstekläder från både polisen och från kriminalvården har sålts på second hand-sajten Sellpy. Det visar en ny granskning som SVT gjort. Tjänstekläder från polisen och kriminalvården lånas bara ut till de anställda och ska lämnas tillbaka när anställningen upphört. Det gör att det är ett brott att sälja dem. USAs försvarsminister Pete Hegseth är på besök i Filippinernas huvudstad Manila idag. Och budskapet han förmedlade var att det amerikanska förhållandet till Filippinerna är starkt.
I had a chance to speak just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country.
President Trump har varma känslor för det här fantastiska landet, sa Pete Hegseth när han mötte Filippinernas president Ferdinand Marcos och klargjorde att USAs åtagande till ländernas försvarsavtal och partnerskap är orubbligt, pansarklätt.
He and I both want to express the ironclad commitment we have to the mutual defense treaty and to the partnership.
Det här är Pete Hegsets första resa till Asien som försvarsminister för en administration som säger sig vilja prioritera militär avskräckning mot Kina. Avskräckning är särskilt viktigt i den här regionen och i det här landet med tanke på hotet från det kommunistiska Kina, sa Hegseth.
Peace through strength is a very real thing. Deterrence is necessary around the world, but specifically in this region, in your country. Considering the threats from the communist Chinese and that friends need to stand shoulder to shoulder to deter conflict.
Under dagen kommer Hegseth att föra samtal med Filippinernas försvarsminister Gilbert Teodoro. Axel Kronholm, Manila.
Och fler amerikanska toppolitiker är på resa. Idag väntas nämligen vicepresident J.D. Vance och hans fru komma till Grönland för ett besök på en amerikansk militärbas där.
Jag syns han går lige till, han respekterar inte de grönländska önskar och val.
Trump respekterar inte grönländernas egna val, säger Benedikte Ingemann i Grönlands huvudstad Nuuk. En stad som skulle ha fått besök av en amerikansk delegation i veckan, men så blir nu inte fallet. I helgen meddelades det att vicepresidentens fru Usha Vance och USAs säkerhetsrådgivare Mike Waltz samt energiministern Chris Wright skulle besöka bland annat Nuuk. Det utan att ha fått en inbjudan av varken den grönländska eller den danska regeringen. Något som ledde till starka protester både i Nuuk och Köpenhamn. Men i tisdags tog historien en ny vändning.
And you know, there was so much excitement around Usha's visit to Greenland this Friday that I decided that I didn't want her to have all that fun by herself, and so I'm going to join her.
USA:s vicepresident J.D. Vance berättade att han själv skulle följa med sin hustru på resan. Men ganska snart stod det också klart att det nu inte blir något amerikanskt besök i det grönländska samhället. Paret Vance ska bara besöka den amerikanska militärbasen Pituffik Space Base i nordvästra Grönland. Ett besök som inte ses som lika kontroversiellt. Och från danskt håll drar man nu en i alla fall tillfällig suck av lättnad. Utrikesminister Lars Løkke Rasmussen har sagt att han ser de ändrade planerna som en deeskalering från amerikanskt håll.
Daniel Hedström.
Och David Rasmussen, Danmarks korrespondent.
Så en väderprognos. Idag får hela landet molnigt till att börja med. Ett område med regn eller i fjällen övergående i snö passerar åt nordost över främst de västra landskapen. I sydöstra Götaland och ostligaste Svealand klarnar det upp efter hand. Från i sydöstra Götaland 12 till 14 grader till längst i norr ner mot 5 minusgrader. Det var Ekots nyheter klockan 7. Nu fortsätter P1-morgon.
Den viktigaste förhandlingen i årets avtalsrörelse är inne på slutspurten. Det handlar om industriavtalet som kommer utgöra riktlinjen för övriga kollektivavtal som ska förhandlas under den här våren och som berör 3,4 miljoner svenskar, stora delar av arbetsmarknaden. På måndag löper det här avtalet ut och facket och arbetsgivarna väntas komma överens nu under helgen. Här i studion finns Petter Hellberg som är nationalekonom på Medlingsinstitutet. God morgon, välkommen hit.
God morgon.
Är det lätt eller svårt för parterna att komma överens i år?
Det är alltid svårt att komma överens, men det brukar bli avtal. Mm. Om vi jämför med förra avtalsrörelsen så var ju inflationen tvåsiffrig. Man kom ändå överens. Och för några år innan dess så var ju, hade pandemin precis brutit ut mitt i den avtalsrörelse som var då, och man kom överens. Men Så
jämförelse med dem så är det lite lättare i år då?
Ja, fast då andra sidan. Men det är ju ändå inte så att allting är frid och fröjd. Vi har ju nya kriser som kommer. Man skulle nästan kalla det för en sorts osäkerhetskris nu om man tittar på vad som händer i de här beskeden från USA vad gäller till exempel handelspolitik och säkerhetspolitik. Mm.
Just det, men för vi har ju en inflation som är för hög nu igen då. Alltså, och den förra krisen ledde till svåra förhandlingar. Påverkar inflationen just nu skulle du säga?
Jag tycker nog att det inte är riktigt jämförbart dagens situation. Nu har vi en inflation som med av lite tekniska skäl gick upp några decimaler jämfört med Riksbankens mål. Men det är ändå inte så, det går inte att jämföra med vad det var för några år sedan när priserna steg jättesnabbt, alltså 10% i årstakt. I samma läge var det för två år sedan. Var det. Mm.
Men samtidigt då med det väldigt osäkra läget vi har, finns det risk att man kommer överens om någonting nu som kommer att kännas väldigt gammalt om bara en månad för att det händer saker?
Det är ju så här, när man skriver avtal så är det ju ofta över ett antal år, men man brukar ju försöka göra bedömningar förstås som baseras på lite mer långsiktighet. Hur har det sett ut de senaste åren? Vad tror man om de kommande åren? Så att, det är klart att enskilda månader och sådär så kan det skilja sig mot för vad man hade tänkt sig. Men över tid så brukar man ju ha en lite mer långsiktig bedömning.
Om vi ska prata lite siffror då. Industrifacken la ett bud på 4,2% i lönehöjningar då innan jul. Vad brukar det här märket landa på i förhållande till det där första budet?
Ja, märket blir ju aldrig lika högt som budet om vi tittar under 2000-talet, eller kravet rättare sagt, utan det brukar ju hamna en bit under. Om man man kan göra en statistisk övning och kolla att det ligger runt mellan 75-80% av kravet brukar märket hamna på. Men som sagt, det är inte så att det är någon fullständig säkerhet i det. Nej. Det kan hamna liksom...
Det är ingenting man har satt i system, men det brukar landa ungefär.
Nej, det är något man kan notera och man kan räkna ut i genomsnitt, men i syvende och sist så är det ju en förhandling mellan parterna vad man tycker är rimligt just nu. Liksom.
80% av det budet, och det skulle i det här fallet bli 3,4% tror jag. Alltså de där små decimalerna, så spelar det någon roll om det blir 3,4 eller 3,3% för den enskilde och för industrin också kanske?
Alltså för den enskilde så är det såklart att säger man så här 0,1% så inser väl de flesta att det kanske inte är en jättedramatisk skillnad. Men det spelar ändå roll åt vilken riktning löneökningstakten går. Arbetskostnadssummorna utgör, det är 3 500 miljarder per år. Så skulle man, för en skillnad med på 1% i löneökning är alltså 35 miljarder på ett år som antingen då tillfaller hushållen eller löntagarna eller ökar kostnaderna för företagen. Mm. Och tänker man dessutom på att man har ett antal år som man skriver avtal så lägger man ihop det här över en tid så får det inser väl de flesta att det har ju viss inverkan på ekonomin.
Ja, precis. Några tiondelar kan ge konkreta effekter på hela ekonomin egentligen.
Ja, och det man på marginalen också i vissa verksamheter antingen kan man ju känna att man går från svarta till röda siffror förstås. Och på individnivå kan man ju helt enkelt känna att ja, men nu räcker lönen till mindre eller nu räcker den till åtminstone lika mycket som förut eller inte. Så att de här små skillnaderna kan ju ändå få effekt på över tid och så.
Okej, det är om parternas förhandlingar då. När märket är satt, då ska ytterligare kollektivavtal förhandlas fram och därefter är det då dags för lönesamtal mellan chef och medarbetare. Det är nog många som lyssnar som har ett sånt inplanerat i närtid. Vi ska se nu om vi kan få några tips. För vi har Viveka Sten med oss som är författare, jurist och förhandlingsexpert. God morgon.
God morgon, god morgon.
Ja, hur förbereder man sig bäst inför ett lönesamtal skulle du säga?
Alltså jag skulle säga att nyckelord i sammanhanget det är just att förbereda sig. För att du kommer att bli förvånad över hur många som bara går in och sätter sitt lönesamtal utan att ha tänkt igenom hur de ska få ut bästa möjliga resultat. Mm. Så att för det första så ska man förbereda sig, punkt. Verkligen se till att man har tänkt igenom det här. Och då är det naturligtvis så att dels så ska man formulera för sig själv, vad vill man uppnå med det här lönesamtalet? Alltså vad vill du ha? Hur mycket vill du ha i pengar eller procent eller hur du nu formulerar det här? Men du måste ju veta vad du vill få ut av samtalet och sen måste du också veta vad som är din smärtgräns. Alltså hur lågt, så att säga, vad är lägsta vattenmärken på det här? Mm. Vad kan du inte tänka dig? Och de här två, det är ju intervallet, vad du helst vill ha och vad du så att säga, när du reser dig går från rummet. Och det där är folk tyvärr urusla på att tänka igenom. Det är förvånansvärt.
Men du, hur tar man reda då på vad som är en rimlig nivå?
Ja, alltså det finns ju massor med sätt att göra det. För det första kan du fråga dina arbetskollegor om du jobbar någonstans där ni har en bra öppen dialog. Du kan ju kolla vad andra har. Sen har nästan alla fackförbund lönestatistik. Alltså du kan helt enkelt snacka med dem och titta runt, alltså benchmarka. Och sen kan vi också titta på löneannonser eller alltså annonser om man söker ett jobb. Vad ligger ungefär löneintervallet på? Så att tricket är ju att veta ungefär vad du ska ha. Om du visar sig att du ligger kanske 3000 under kollegan som sitter bredvid dig och gör ungefär samma jobb, då har du ju en jättebra utgångspunkt i en löneförhandling. Det är klart att du ska ha lika bra jobb. För jag menar, din chef nöjer sig väl inte med att du levererar så att säga 20% sämre än din kollega.
Men du, vad är bra förhandling där då? Så om man har sitt spann då som man tänker sig, hur högt ska man sikta? Ska man lägga sig långt över det man egentligen vill ha? Eller vad är bäst att ha som utgångspunkt?
Ja, så här. Alltså du, precis som vi hörde alldeles nyss så är det så här att man börjar alltid med ett bud och sen så landar man under det där budet. Det är väldigt, väldigt vanligt. Och jag brukar, om jag får skoja lite så brukar jag säga till folk, ungefär som man säger till ett barn, om du vill ha en hund, önska dig en häst.
Just det.
Alltså ta i lite. Ta i. Du kommer aldrig, om du vill ha, nu tar jag bara ett exempel, om du vill ha 3000 kronor i löneförhöjning, bara för att ta en siffra, så kommer du naturligtvis inte att få 3000. Om du går in till chef och säger jag vill ha 3000, så kommer inte chef att säga varsågod. Mm. Men säg att du kanske tänker dig att du skulle vilja ha 1500 som lägst eller 2000. Då lägger du dig på 3000. Mm.
Det där tycker ju väldigt många är väldigt jobbigt, uppenbarligen.
Ja, men de gör det. Du gör det. Och då är tricket att träna. Alltså, testa och sätt dig vid köksbordet. Och så snackar du med en partner eller en kompis eller tonårsbarn, vad vet jag. Och sen så tränar du lite på det här. För tänk så här, det finns väl ingen som skulle... Alltså, du skulle ju inte tro att du skulle bli världsmästare i simning utan att träna i förväg, eller hur? Du skulle inte ta ett körkort utan att du har tränat. Men folk är rätt dåliga på att träna på löneförhandlingar. Så att, sätt dig ner och bestäm dig i förväg. Hur mycket vill du helst ha? Vad kan i det lägsta du kan gå med på? förbered ett antal konkreta argument. Och då vill jag också poängtera att nu pratar vi konkreta argument. Alltså att du har överpresterat i någon sakfråga. Du har levererat ett projekt mycket tidigare än din deadline. Du har mätbara resultat. Alltså någonting som du verkligen kan visa. Förbered de här argumenten. Eller att du ligger betydligt lägre än dina kollegor. Och sen så har du en låtsasförhandling med någon som du litar på. Och så bollar du argumenten, testar hur det känns. Och sen så kommer du att gå till din löneförhandling med mycket bättre självförtroende än du hade haft i annat fall.
Finns det dåliga argument då som man inte ska dra i en sån där löneförhandling?
Absolut. Alltså, jag brukar normalt säga att undvik för allt i världen känslomässiga argument. Din chef är inte intresserad av att höra att du är ledsen över din löneutveckling eller att du inte kan betala hyran eller att du tycker att du borde ha mer för din självkänslas skull. Alltså allt det där är helt ointressant. Det är med all respekt inte din chefs ansvar. Utan håll dig till de här sakargumenten. Visa på konkreta resultat. Visa att du kanske har jobbat över mycket eller att du har tagit ett större ansvar än vad du egentligen behöver göra, eller att du är väldigt lojal som medarbetare och du har ställt upp och tagit extra pass när ingen annan har gjort det. Sakfrågor. Håll dig till sakfrågorna.
Om det går snett då? Om man blir om man hamnar i bråk eller någonting går fel, vad ska man göra?
Då tycker jag att man ska ta en paus. Det är faktiskt ett enkelt men väldigt effektivt råd. Det är aldrig någon idé att sitta och gräla med din chef eller att du vet att det blir sur stämning, att ni blir upprörda, att ni rösterna höjs, utan be om en paus i så fall. Det kan man aldrig neka. Och sen så går du hem och sen så sätter du dig hemma och så tänker du igenom, vad hände? Vad gick snett? Vilka argument kom din chef med som du kanske i stunden inte kunde bemöta? Och så gör du om den här övningen som jag pratade om. Alltså skriv ner nya argument. Träna med någon vid köksbordet igen. Boka en ny tid med chefen. Och så går du dit med lugn i sinnet. Och sen så gör du ett nytt försök.
Det var den lilla förhandlingen alltså mellan chef och medarbetare. Om vi återvänder till den stora, Petter Hellberg på Medlingsinstitutet. Vad vet vi om vilka frågor som finns kvar nu i den här slutspurten, i den här avtalsrörelsen?
De exakta detaljerna sitter ju parterna inom industrin nu och förhandlar om. Och det vet vi ju faktiskt inte exakt vad de håller på med. Men man har ju sagt själva att det är två stora frågor i år, och det är ju liksom lönenivån och även arbetstiden är ju en fråga som man diskuterar. Det är, så mycket kan vi veta bara. Ja.
Tack så mycket för att du kom hit, Petter Hellberg, som är nationalekonom på Medlingsinstitutet. Vi hörde också Viveka Sten, författare, jurist och förhandlingsexpert.
Hej, hej, det här är Louise Epstein.
Igår så drömde jag en mardröm.
Gjorde du det? Ja,
inför att jag skulle vara med i det här programmet.
Varje vecka så gör vi ett nytt avsnitt om hjärnan och psyket.
Då träffade jag djävulen själv.
Men är det jag det? Vi lär oss något nytt i varje avsnitt. Hur var han då?
Otäck.
I hjärnan på Louise Epstein, nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Radiosporten, Selma Jennevall, börjar på is.
För SM-kvartsfinalerna i hockey rullar på. Ingen serie är ännu avgjord, men igår så kopplade Skellefteå ett starkt grepp mot Färjestad. De vann med klara 6-2, vilket innebär totalt 3-1 i matcher. Men efter matchen så låg fokuset mest på domarinsatsen. Vi hör Färjestads Mikael Lindqvist.
Vissa utvisningar är väl inget att snacka om. Samtidigt så tycker jag att det är många situationer där domarna gissar. Framförallt så har Forssell en slashing-utvisning där han håller klubban i luften och deras spelare åker in i klubban och jag vet inte, ramlar och de rycker armen. Och Jocke Nygård är i en kampsituation, ramlar och de väljer att plocka utanför embellishment. Det tycker jag egentligen är det största misstaget domarna gör idag, att plocka utanför för en sån situation. Något vi vet så är att Jocke är en väldigt ärlig spelare som aldrig skulle lägga sig. Så ja, jag tycker att domarna gissar i alldeles för många situationer. Men med det sagt så är det klart att vissa utvisningar ska vi tvätta bort.
I den andra kvartsfinalen lyckades Timrå kvittera serien mot Frölunda efter vinst med 2-1. Nu tar vi oss till fotboll och det som var en fin svensk dag igår kväll.
En svensk björn nickade Chelsea till Champions League-semifinal.
Björn is there once more and she's got it!
För landslagsbacken Nathalie Björn var en av målskyttarna när Londonlaget Chelsea vann stort och därmed slog ut Manchester City. Även Barcelona med inhoppande Fridolina Rolfö tog sig vidare efter 6-1-kross hemma mot Wolfsburg. I de kommande Champions League-semifinalerna ställs Barcelona mot Chelsea och Arsenal mot Lyon.
Reporter Martin Hedberg och så chockbesked från damernas innebandy och Falun. Samma kväll som herrlaget igår vann den fjärde kvartsfinalmatchen mot Mullsjö meddelade Falun att damlaget drar sig ur SSL till nästa säsong. Det är på grund av tung ekonomi.
Ett morgon där vi snart ska höra om situationen i Gaza efter att kriget återupptagits. Den operativa chefen för FNs livsmedelsprogram är på väg in i studion. Vi ska höra vilken nytta man kunde göra där under vapenvilan och om man eventuellt lyckats skjuta en hungerkatastrof framför sig. Såklart också om hur man jobbar nu då bomberna faller igen. Och så håller vi koll på USAs försvarsminister Pete Hegseths resa i Asien. I Filippinerna finns vår korrespondent. En presskonferens hålls nu under morgonen. Säkerhetsfokus för USA ligger på Kina snarare än Ryssland och Europa. Det här är väl ett tecken på det. 7:30 är klockan. Här kommer en nyhetssammanfattning.
Efter Ekots avslöjanden om svenska ministrars aktieaffärer behöver reglerna skärpas enligt flera experter. Rekommendationen bör vara att ministrar anlitar en extern förvaltare som beslutar om vilka aktier som ska köpas, säljas eller behållas. I samband med massakrerna mot alawiter och kristna nära den syriska medelhavskusten kidnappades många kvinnor och flickor. Flera av dem fördes bort i fordon av utländska jihadister enligt ett vittne som vår korrespondent pratat med. Och en 12-årig flicka som gjorde motstånd sköts ihjäl inför ögonen på sin mamma. Polisen vill kunna avlyssna barn under 15 år även om de inte är misstänkta för något brott i förebyggande syfte. Enligt rikspolischef Petra Lund skulle det kunna förhindra att unga dras in i brottslighet. Barn och unga som sitter inlåsta på institutioner som häkten och SIS-hem vittnar om våld och allvarliga rättighetskränkningar. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som bland annat bygger på djupintervjuer med frihetsberövade barn och unga. Tjänstekläder från både polisen och kriminalvården har sålts på second hand-sajten Sellpy. Det visar en granskning som SVT gjort. Tjänstekläder från polisen och kriminalvården lånas bara ut till de anställda och ska lämnas tillbaka när anställningen upphört. Det gör att det är ett brott att sälja dem. Den amerikanska vicepresidenten J.D. Vance och hans fru väntas komma till Grönland idag för ett besök på en amerikansk militärbas. De är inte inbjudna till besöket som väckt starka känslor bland grönländerna, framförallt efter upprepade kravet från Trump att USA bör ta över Grönland. Och med det lämnar vi över till Ekonomiekot.
Och Ekonomiekot inleder med fotboll. Allsvenska lag i mindre och medelstora städer tar emot mer pengar från sina kommunala bolag. Det visar Ekonomiekots kartläggning. Sponsorintäkterna är också en större del av ekonomin för klubbar på mindre orter än för storstadslag. Lisa Lidén är klubbchef för IFK Värnamo där sponsorintäkterna är viktiga.
Helt avgörande skulle jag säga. Och framförallt att ha långsiktiga relationer som vi har. Vi får ju ofta höra varje år ungefär vid den här tidpunkten att vi har Sveriges fulaste tröja med alla våra företag på. Vi ser ju den som kanske Sveriges finaste tröja för den signalerar ju verkligen ett samarbete.
Kommunala bolag och kommuner sponsrade de här allsvenska klubbarna med över 4 miljoner kronor under 2024, vilket är en bråkdel av ligans totala omsättning. Och det är lagen som baserar sig i mindre och mellanstora städer som får den största delen av de pengarna. Mest sponsring får Boråsbaserade IF Elfsborg som tar emot över 1,8 miljoner från Borås stad och kommunala bolag i Boråstrakten. Marie Ingvarsson är kommunikationschef på Borås kommun och menar att kommunen får ut mycket av samarbetet.
Övergripande kan man ju säga att det syftar ju till att marknadsföra Borås. Och vi ser ju i omvärldsbevakning och annat att vi får en god exponering av Borås genom de här samarbetena.
Det vanligaste är att få någon form av stöd eller subventionerad hyra för arenan de spelar på från sina respektive kommuner, men de ingår inte i Ekonomiekots kartläggning. Alla har däremot inte sponsoravtal med kommun eller kommunala bolag. Storstadslagen med undantagen Malmö FF och AIK har inga kommunala bolag eller kommuner listade som sponsorer. Sven Ljunghagen, professor i sports management vid Copenhagen Business School, tror att det finns en förklaring till att det är så.
Det tror jag helt enkelt kan förklaras av näringslivsstrukturen. Det finns långt fler privata aktörer i storstäderna.
Reporter var Hampus Zetterqvist i samarbete med Noam Bertling vid P4 Sjuhärad. Och nu ett lyssningstips.
Det finns tydliga vinnare i pensionssystemet och så finns det förlorare.
Och det här kan man säga har skapat en sorts arvsynd.
Samtidigt behöver vi jobba allt längre upp i åldrarna.
Och de kommer ju höjas ytterligare igen.
Jag känner typ att det är väl det man pratar om hela tiden, att det håller på att bara öka och öka i åldern.
Hur länge måste man räkna med att jobba? Och vad är det viktigaste att tänka på när det gäller den framtida pensionen? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
Och du kan lyssna på programmet i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag i vår app Sveriges Radio Play. Det är neråt på börserna efter Trumps besked om 25%iga tullar på bilar och fordonskomponenter. Tokyobörsen har backat 2,1% och biljättarna Toyota, Honda och Mazda sjunker kraftigt. Shanghai är ner 0,5% och Hongkong 0,8%. I USA igår föll Nasdaq 0,5% och Dow Jones 0,4%. Och för fordonstillverkarna General Motors, Ford och Stellantis, med stora delar av sin tillverkning utanför USA, var det stora tapp. Elbilstillverkaren Tesla däremot, som har en relativt stor andel av sin produktion inom USA och där Trumps medarbetare Elon Musk är vd, steg något. Stockholmsbörsen stängde på minus 1,1% med Volvo Cars ner 7,6%.
Nyheter från Vetenskapsradion. Gustav Klarin.
När förutsättningarna för forskning i USA nu försämras hoppas utbildningsminister Johan Persson att toppforskare där ska kunna lockas till Sverige. Han planerar att kalla företrädare för branschen till möte.
Allt från forskningsfinansiärerna till lärosätena för att se över vad vi kan göra för att underlätta en mer så att säga, strategisk rekrytering för att attrahera amerikanska forskare till Sverige.
Både för att gynna Sverige och för att...
Det finns ju viktig forskning som nu annars kanske hamnar på halt i USA med den stökiga hanteringen där vad det gäller forskningsfinansiering till exempel.
I fler länder i Europa finns liknande tankar nu. 13 forskningsministrar har skrivit ett brev till EU:s forskningskommissionär om att man bör samlas för att tillsammans hitta sätt att locka hit forskare från USA. Så det kan bli dragkamp om de amerikanska förmågorna. Men Sverige har en speciell fördel, det menar professorn i Nordamerikastudier Dag Blank.
En observation som jag har gjort när man har studerat lite grann de här svenskarna som har varit i USA och kommit, en del som har kommit tillbaka då, som kanske har haft möjlighet att stanna kvar. Där har ju socialförsäkringssystemen varit en viktig faktor. Den svenska föräldrar och försäkringspolitiken till exempel. Möjligheten för båda parter i ett äktenskap eller ett förhållande att ha en karriär till exempel. Och barnomsorg inte minst spelar ibland en intressant och viktig roll. Och det kan vara en fördel för Sverige tror jag i det här läget.
Mer om det här i Vetenskapsradion i appen eller 1209 P1, Camilla Widerbäck reporter. Allt färre unga kvinnor vill skaffa barn. I en ny studie från Uppsala universitet så var andelen 75%. En rejäl minskning från 91% när samma undersökning gjordes 2014. Att allt fler väljer bort att bli föräldrar är ett globalt fenomen. Och enligt Gunnar Andersson, professor i demografi vid Stockholms universitet, stämmer resultaten från den nya Uppsala-studien överens med de två mer storskaliga enkätundersökningar hans forskargrupp gjort i Sverige mellan 2012 och 2021. Där syntes en ökning av andelen sammanboende barnlösa par som angav att de inte planerar att skaffa barn.
Så då är det en kombination dels av att man faktiskt inte vill ha barn och att man kanske tycker att omvärldssituationen ser så skrämmande ut att man inte riktigt vågar komma igång med barnafödandet. Att skaffa barn, det är ju ett framtidsorienterat projekt.
Gunnar Andersson här, intervjuad av Anna Elström.
I Gaza har ju striderna återupptagits efter en nästan två månader lång vapenvila. Många har dött i israeliska attacker och det har återigen blivit svårt för hjälporganisationer att komma in med förnödenheter till civilbefolkningen. Här i studion finns Carl Skau som är operativ chef för FNs livsmedelsprogram. God morgon, välkommen hit.
God morgon.
Vad hör du därifrån nu sen striderna återupptogs för en dryg vecka sedan? Kommer det något in i Gaza just nu?
Jag kan börja med att säga att under de här 42 dagarna av eldupphör så visar vi att ett effektivt bistånd fungerar i Gaza. Vi levererade över 7000 lastbilar, 50 ton mat och andra förnödenheter. Öppnade 25 bagerier, vi hade soppkök över hela Gaza, inte minst i norr där ju 400-500 000 människor återvände och inte hade någonting att ens laga sin egen mat med. Sedan 3 veckor nu så är gränserna helt stängda, vi får inte in någonting. Men vi passade på under den här eldupphör-perioden att också lagra upp i våra warehouses. Så vi fortsätter med arbetet och vi har säkert mat fortfarande för kanske 2 till 3 veckor till. Men nu försämras också säkerhetsläget dramatiskt. För några dagar sedan så träffades ett FN-kontor där en FN-kollega och några dog och några skadades. Så att vi drar ner nu på vår internationella personal och begränsar också rörligheten. Så det finns en stor oro över vad som nu kommer att ske de kommande dagarna.
Om vi tar de där veckorna då ändå, det låter som att ni kunde göra väldigt stor nytta ändå och som fortfarande som man fortfarande kan ha nytta av då inne i Gaza. Den här hungerkatastrofen som man pratat om, har ni lyckats skjuta på den?
Ja, just nu så råder ingen hungerkatastrof, men det är klart är det så att maten tar slut och det här drar ut på tiden, då kommer vi återigen och befinna oss i det läget som vi gjorde för några månader sedan. Så det är viktigt att vi inte liksom tar steg tillbaka utan att vi fortsatt kan leverera och upprätthålla den nivå som nu finns. Men som sagt, sen 3 veckor tillbaka är gränserna helt stängda. Och nu med det försämrade säkerhetsläge som råder så är vi oroliga också över att vi inte kommer kunna nå ut till människor på det sätt som vi har gjort. Det är också nu ett problem med bränsle och gas, vilket gör att vi får börja stänga de här bagerierna som vi hade öppnat till exempel.
Kontakten med israeliska myndigheter då, vad säger de om att ingen nödhjälp kommer in, att gränserna är helt stängda?
De menar att vi har levererat tillräckligt och att det nu påbörjas en militär operation som kräver en större kontroll. Och det är också något vi är oroliga över i nästa fas här, att vi inte kommer att kunna fortsätta att agera på ett så oberoende sätt som behövs. Så att vi vet att vi når de som är mest utsatta och inte bidrar till exempel förflyttning av människor.
Men just nu alltså ingenting alls som kommer in?
Nej, ingenting.
Hur länge kan det vara så innan situationen blir så att säga ännu mer akut?
Alltså varje dag är såklart oacceptabelt. Det bryter mot internationell humanitär rätt. Men som sagt, vi levererade in mycket mat under den här perioden av eldupphör, så att vi uppskattar att vi har tillräckligt för de kommande 2-3 veckorna. Det beror ju lite på också hur mycket vi levererar per person. Man kan ju dra ut på det under en längre period, men givet det osäkra säkerhetsläget så gör vi nu vad vi kan under det här fönstret av relativ stabilitet. Mm.
Och vad är det då? Vad är det ni kan göra?
Ja, vi fortsätter att leverera matpaket till människor. Vi fortsätter att ha de här köken för de som inte har någon egen möjlighet att laga mat. Och inte minst det här programmet med bagerier är viktigt. Det har också en psykologisk inverkan som är positiv. Mm.
Du, i februari kom ju besked från USA att deras biståndsmyndighet USAID, världens största, läggs ner. Vad innebär det för er på FNs livsmedelsprogram och för omvärlden också?
Ja, det är ett nytt läge. Men vad jag kan börja med att säga är väl att vi Med de pengar vi har så gör vi stor skillnad. Förra året så levererade det 120 miljoner människor världen över. Varje månad i Ukraina så når vi 1,5 miljon människor längs hela frontlinjen. Så det är viktigt också att påpeka vad vi kan göra. Men det är klart att ett nytt läge. USA drar ner, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna drar ner. Vi har 40% mindre i budget i år än vad vi hade förra året. Och det är ett skede där också behoven ökar. Konflikter fortsätter rasa, nya konflikter uppstår. Vi har sett ett helt annat läge i Kongo till exempel de senaste veckorna. Så den här ekvationen går inte ihop. På kort sikt så försöker vi vända på varje sten och se hur vi kan bli mer effektiva. Men på längre sikt måste vi bredda givarbasen. Vi måste hitta resurser på ett annat sätt. Och en av anledningarna till att jag är här i Stockholm idag är för att träffa det svenska näringslivet och se hur vi kan fördjupa vårt partnerskap också med privata aktörer.
Okej, så det är de som ska steppa in då alltså USAID försvinner?
Alltså på kort sikt så är det inte möjligt att täppa de stora gap som eller att täcka de stora gap som nu uppstår. Men det är klart också för oss angeläget att givare som Sverige, Norge, Tyskland och andra fortsätter att vara så generösa som de är och inte minst ger flexibla bidrag. Det är flexibla bidrag som vi kan använda på ett mest effektivt sätt. Så här är Sverige ledande och Sverige också en viktig röst i EU för att försäkra sig om att EU-länderna och EU nu kliver fram och tar den roll som världen vill att de ska göra.
Men som du säger då, även Storbritannien minskar sitt bistånd, USAID läggs ner. Fler länder som diskuterar om indraget eller minskat eller omriktat bistånd kan vara en del av lösningen för att få fram pengar till försvaret. Vad tänker du om det som händer just nu?
Alltså det som är viktigt att förstå är att det arbete vi gör är ju framförallt humanitärt. Vi räddar liv och lindrar nöd. Men det har ju också en otroligt viktig inverkan på stabilitet. Människor som är hungriga brukar man säga har tre alternativ. Antingen dö, revoltera mot sin ledning eller migrera. Så att hunger föder konflikter, föder instabilitet. Europa är inte en ö, det är ett väldigt fragilt grannskap och de insatser vi gör i Sahel, Nordafrika, Afrikas horn och Mellanöstern har en i grunden stabiliserande inverkan som också ligger till Europas intresse.
Mm. Så tycker du man kan dra en sån linje att minskat bistånd, det innebär att mer pengar i förlängningen kommer att behöva läggas på försvaret?
Ja, den är absolut, det finns en sån linje. Mm.
Och det här som regeringarna då säger att deras huvudprioritet är det egna landet, den egna befolkningen. Kan du förstå att man vill fokusera på det också i de här osäkra tiderna?
Nej, men det tycker jag absolut är förståeligt. Men jag tror att det är viktigt att ha också ett större perspektiv här. Man inser att det är inte bara de humanitära imperativen utan det handlar också om ett egenintresse att investera i stabilitet som också är viktigt för handel och för fortsatt säkerhet här i Europa och i Sverige.
Har du förhoppningar om att läget ska kunna förbättras? Du vill ändå peka på de sakerna som ni kan göra bra. Är du övertygad om att ni kommer kunna fortsätta göra det och kommer kunna steppa upp för att ge ännu mer?
Alltså vi har ju en otrolig kapacitet. World Food Program är den organisation som alltid är på frontlinjen i alla konflikter och som har under årtionden gjort skillnad i de absolut svåraste situationerna. Så vi har en can-do spirit som inte försvinner bara för att vi är i tufft läge. Vi har sett tuffa lägen tidigare och som sagt nu försöker vi hitta också andra inkomstkällor och vi försöker hitta andra nya sätt att jobba som också är mer effektiva. En del av våra partnerskap med privata aktörer är att handlar om att innovation, att försöka hitta nya sätt att nå människor som kanske är billigare. Och så att vi kan pressa ut mer hjälp för varje krona eller dollar som vi förmår mobilisera.
Tack så mycket för att du kom hit. Carl Skau som är operativ chef för FNs livsmedelsprogram. Ja, då ska vi få kulturnytt. Jens Möller, du börjar på gårdagens Grammyskala.
Och vinnaren av årets låt är... Honeyboy, Benjamin Ingrosso!
Benjamin Ingrosso kammade hem inte mindre än 3 grammisar igår. Alltså för årets låt, men även årets album och årets artist.
Och idag så är jag sjukt jävla stolt över mig själv.
A Så här låter årets jazz enligt Grammisjuryn Sara Aldén. Och årets hederspris gick till Carola Häggqvist.
Det är min första Grammis ever. Äntligen, det här kom verkligen som en överraskning, men väldigt välkommet.
Bland övriga Grammysvinnare märks Patrik Berger som är årets kompositör och Miriam Bryant årets pop. Jag tror vi båda söker svar. Se Gambino, den mördade hiphopartisten, fick postumt priset för årets hiphop, medan Fernandos blev årets dansband. Årets rock är Tåström, Thea Gustafsson årets producent, och så här låter årets folkmusik. Hawk Ale heter den här låten med Grammysvinnarna Väsen och Hawk Tail. Så mer musik, för igår kväll gjorde rockbandet Kent sin kanske sista konsert någonsin, och det gav blandade reaktioner hos fansen.
Jag har inga ord, alltså det var verkligen typ det sjukaste jag har varit med om. Alltså grät nonstop.
Ja, det säger 17-åriga Sara som såg bandet för första gången. Senast som Kent sa hej då till fansen var 2016, men den här gången gör de det för gott, sa sångaren Jocke Berg från scen. Och för 32-åriga Daniel känns det tungt.
Sista just nu känns jättejobbigt, absolut. Jag önskar bara att han fortsätter.
Han har varit på alla 6 konsertkvällar under veckan, men det finns också fans som inte är övertygade om att Kent faktiskt gjort sin sista konsert, som 27-åriga Rasmus.
Alltså det är fantastiskt att få vad man ska kalla för ett avslut, men det är också precis som 10 år sedan. Vilket skulle vara ett avslut, men jag tror inte det är i slutet.
Det här var kanske sista sången med Kent, och det blir mer prat om det här Eskilstuna bandet i P1 morgon vid 7:15 ungefär. Reporter här, Vanja Hagberg på P3 Nyheter. Så film i Kulturnytt. Hyllade brittiska filmskaparen Andrea Arnolds har en knivskarp blick för klass. Och idag får hennes film Bird svensk premiär. Vår recensent Jenny Telemann har fallit som en fura.
I Bird så blir barn föräldrar till barn, och väldigt unga vuxna ska snart bli farfar. För vid 14 ungefär börjar graviditeterna växa i de här kvarteren. Vid 30 ska de egna tonåringarna ut i världen medan en ny 2-åring sover på golvet. Livet i ett här nästan drömskt fattigkänt, så slitet att det vinglar mot apokalypsen. Ett sårbart, stökigt, halvverkligt tivoli till småstad. Kanske som en värld blir, där bara barn styr. De purunga som befolkar dessa underklassens gator, av långa rostande gallerburar runt offentliga trappor, som sover utan påslakan under murbruk som faller i stora sjok inomhus. Men pappa, han har beställt en djungelpadda som svettas en sorts LSD-slem som man kan göra droger av, som man kan sälja, som man kan leva. Ett kräldjur som bara slämmar när man spelar medelklassens Coldplay för den. Eller sjunger något äkta i allsång. I denna tillvaro så knallar 12-åriga Bailey runt ett par livets allra första mensdagar. Och försöker skydda sina småsystrar i en aldrig stilla handkamerahållen verklighet. Naturen, fåglarna, kustsanden och hästarna, de kliver in över betongen i en förunderlig strid mellan frihet och fängelse, vuxen och barn. Bailey möter en man som heter Bird. Det de två gör tillsammans, det går inte att göra. En underbar film om kärlek, fattigdom, briljanta skådespelare och kärlek.
Jenny Telemann ger en stark 4 i betyg till Bird, och det blir mer om den här filmen i P1 Kultur efter 13:00 idag. Och nu Elias Wahlberg, storpolitik förstår jag.
Yes, och en presskonferens som nyss avslutades. Ska se om vi har rätt ljud från USA:s försvarsministers presskonferens i Manila. Vi väntar på det och ser om vi kanske... Han har ju varit på sin första resa till den här kontinenten som heter Asien. Vi lyssnar på Pete Hegseth.
We're really glad to be here in Manila with Secretary Teodoro on my first trip as the Secretary of Defense in the Indo-Pacific. You know this, the audience knows this, the United States has been fighting shoulder to shoulder with the Philippines since World War II.
Ja, USA har slagits sida vid sida med Filippinerna sedan andra världskriget. Det är den första resan som försvarsministern gör till Asien, alltså kanske en ledtråd om var USAs fokus kommer ligga säkerhetspolitiskt de närmaste åren. Det är ju ingen hemlighet att man vill fokusera mindre på Europa, mer på Asien och framförallt Kina som man ser som det stora hotet mot amerikanska intressen. Axel Kronholm, vår korrespondent, är på plats där i Manila. Du, vad sades på den här presskonferensen mer?
Ja, men det handlade ju mycket om det här som Pete Hegseth beskriver som att återupprätta avskräckning. Avskräckning mot Kina, som du säger. Alltså att genom att stärka USAs närvaro här, men också USAs allierade i regionen, så ska man avskräcka Kina från att angripa någon av de allierade. Och mycket i det han säger är ju en slags inbakad kritik mot Biden-administrationen före Trump. Han pratade om att det har varit år av svaghet som man nu liksom måste reparera. Det är ju inte helt sant. Försvarsbudgeten ökade ju också under Bidens mandatperiod och en stor del var öronmärkt för den här regionen. Men Hegseth ville uppenbarligen satsa ännu mer här.
Och fanns det några tydliga överenskommelser, några beslut eller var det mer... Vad kom ut konkret?
Ja, konkret så sa Hegseth att USA ska nu hjälpa Filippinerna att stärka sin försvarsförmåga till havs. Och till havs är ju relevant, för det är ju där man har de här våldsamma konfrontationerna med Kina som gör anspråk på filippinska vatten. Så USA ska bland annat nu förse Filippinerna med något som heter Nemesis, som är ett nyutvecklat obemannat system för sjömålsrobotar som kan skjuta mot fartyg på långt avstånd. De är fjärrstyrda också, de här avfyrande fordonen. Man kommer att öva tillsammans med det här systemet redan nästa månad när man har en stor gemensam militärövning här i Filippinerna. Och man ska också prioritera samarbete mellan försvarsindustrierna och cybersäkerhet. Och Pete Hegseth sa att det här är bara början, och han uppmuntrade också andra i regionen att rusta upp.
Om jag har förstått rätt så fick ni i den samlade journalistkåren chansen att ställa en fråga på den här presskonferensen. Vad blev det?
De tillät faktiskt två frågor från den utländska pressen, och den mest relevanta där gällde ju den här chattläckan som ju ligger som en skugga över Pete Hegseth på den här resan. Han fick frågan om han är villig att ta ansvar för den här chattläckan på något sätt. Han svarade inte på den frågan utan sa kort och gott att mitt ansvar är att se till att avskräckning fungerar. Mm.
Okej, du nämnde det då. Filippinerna och Pete Hegseth gjorde det också. Filippinerna och USAs relation. Vad kan man säga om den egentligen?
Ja, de har ju en väldigt lång relation tillsammans och ett ömsesidigt försvarsavtal som går tillbaka 75 år i tiden ungefär, som säger att om någon av dem utsätts för en väpnad attack så ska man komma till varandras undsättning. Och det här var uppe för diskussion även under Biden-administrationen. Man klargjorde då att det här gäller även Filippinernas kustbevakning. Om den skulle angripas i en väpnad attack så har USA ett ansvar att komma till undsättning. Och det Pete Hegseth gjorde nu på sitt besök här var att bekräfta att det här åtagandet, det står fast. Det är orubbligt, som han uttryckte det. Mm.
Och det är ju Kina som är den gemensamma motståndaren, och där finns det ju en rätt tydlig konflikt med just Filippinerna, eller hur?
Ja, och de gillar ju inte att Hegseth kommer hit och väljer Filippinerna som sitt första resmål i Asien. De har uttryckt det som att som att Filippinerna gör sig till en spelpjäs för andra länder. Det kinesiska utrikesministeriet sa också att inget gott kan komma av att man öppnar dörren för ett rovdjur med syftning på USA då. Filippinernas försvarsminister Gilbert Teodoro svarade på de kommentarerna nu, och han sa att Kina låter som en robot i de här uttalandena och att Kina har en väldigt begränsad världsbild. Mm.
Hur pratar man om just det där hotet från Kina i länderna du bevakar, och kanske Filippinerna framförallt? Tar man det på stort allvar?
Ja, absolut. Och särskilt i Filippinerna, eftersom det är så påtagligt att man har dels kustbevakningen som utsätts för Kinas aggression till havs, men också vanliga fiskare som förhindras fiska i sina fiskevatten. Så det är ju någonting som gemene man också följer här i Filippinerna.
Och vilken roll skulle då USA kunna ta om det skulle bli en territoriell konflikt mer tydligt mellan Kina och Filippinerna till exempel, eller Taiwan?
Ja, där är ju USA möjligen lite vagare. Man har ju inte sagt liksom exakt i vilken form den här hjälpen som man ska ge Filippinerna i så fall, i vilken form ska det vara. Men det är klart att USA är ju den allra viktigaste säkerhetspartnern för Filippinerna och för många andra länder här i regionen också.
Axel Kronholm, vår korrespondent på plats i Manila. Det är P1-morgon du lyssnar på. Klockan är snart 8. Då får vi nyheter. Marta Einerstam-Karis, vi har bland annat om kritiserade taxiresor.
Ja, Region Uppsala vill att taxibolaget Bolt ska köra sjukresor, något som kritiserats av Taxiförbundet.
Vi ska prata lite om Kents avslutningsturné efter nyheterna klockan 8. Grönland också, men först nyheter.
Polisen vill kunna avlyssna barn utan att de misstänks för brott. Jurister vill att regelverket för ministrars aktieinnehav skärps. Och vittnen berättar om kidnappade kvinnor i Syrien. Det är Ekots rubriker klockan 8. Först då i Morgonekot om att polisen vill kunna avlyssna barn under 15 år utan att det finns en misstanke om brott, så kallade preventiva tvångsmedel. Vi hör rikspolischef Petra Lund.
Här handlar det om att verkligen skydda barnen och se till att de inte hamnar i grov kriminalitet.
För ett par år sedan fick polisen rätt att använda så kallade preventiva tvångsmedel, men bara mot straffmyndiga, alltså personer över 15 år. I julas presenterades en utredning som kom fram till att det inte är en bra idé att polisen ska få använda såna här preventiva tvångsmedel även mot personer under 15 år. Barn är särskilt känsliga för integritetsintrång enligt utredningen.
Men jag kan hålla med om att i vissa avseende är barn känsligare, till exempel när det gäller att frihetsberöva dem. Men när det gäller kommunikation mellan barn, då menar vi att då är inte integriteten så stark. Man kan jämföra med vårdnadshavare om man har en 12-13-åring hemma, att man vill ha koll på vad de gör i sin kommunikation. Så vi delar inte utredarens uppfattning just när det gäller kommunikation.
Polismyndigheten lämnar idag in sitt remissvar där den framför just de här synpunkterna. Och polisen vill gå längre än utredningen föreslår i ytterligare en fråga. Det gäller möjlighet till hemliga tvångsmedel mot personer under 15 år när det finns en konkret brottsmisstanke, alltså inte i preventivt syfte. Att införa en sån möjlighet var något som utredaren föreslog i julas, men där vill polismyndigheten kunna använda hemliga tvångsmedel vid fler brott än vad utredaren föreslår.
Reporter Simon Andrén. Barn och unga som är frihetsberövade vittnar om våld och allvarliga rättighetskränkningar på låsta institutioner som häkten och SIS-hem. Det visar en ny rapport från Barnombudsmannen som bland annat bygger på djupintervjuer. Ekot har låtit andra barn och unga läsa upp några citat ur rapporten.
Vi är fortfarande människor här inne, men det känns inte så. Det känns som att vi behandlas som djur. Vissa personalen bryr sig inte alls.
88 frihetsberövade barn och unga har suttit i långa samtal med Barnombudsmannen.
Deras berättelser inifrån häkten, SIS-hem och anstalter vittnar om institutioner där rättigheter kränks och grundläggande behov ignoreras.
Jag har varit med om hemska saker i mitt liv, men ingenting har någonsin varit värre än det här.
Äldre män har nakenvisiterat unga tjejer. Maten är ofta kall, ibland fryst. Det kan vara brist på mensskydd. Alla får inte heller den undervisningen eller de 4 timmarna med sällskap, det vill säga utanför isoleringen, som de enligt lag har rätt till.
Ska vi förändra ett barn som har begått allvarliga brott så gör vi inte det genom att kränka dem ytterligare.
Juno Blom är barnombudsman.
För det här är ju barn som många gånger aldrig har fått en första chans i livet utan som på olika sätt har levt i en utsatthet i stort sett sedan de föddes.
Antalet frihetsberövade barn och unga ökar i Sverige. Förra året påbörjades 509 häktningar av personer mellan 15 och 21 år. Mer än 100 fler än året innan, enligt statistik från Kriminalvården. Juno Blom understryker att tiden de spenderar innanför låsta dörrar måste användas rätt.
Så man får skolgång, så man får bearbeta liksom det man har gjort mot andra, men också vad man själv är utsatts för. Och sen måste man ju ha en plan efter frihetsberövandet. Men det här liksom fallerar ju på alla de här nivåerna, och det är ju också otroligt allvarligt, kan jag känna.
Reporter Sara Nuder. Och socialminister Camilla Waltersson Grönvall ser ett behov av att göra om statens institutionsstyrelse efter rapporten. Hon skriver i en skriftlig kommentar till TT att, citat, det är minst sagt bekymmersamma vittnesmål som återges i rapporten, slut citat. Hon skriver också att det är oacceptabelt att barnen inte får den utbildning och sjukvård de har rätt till. Så ska vi till Syrien, för i samband med massakrerna mot alawiter och kristna nära den syriska medelhavskusten kidnappades också många kvinnor. Vår korrespondent har pratat med en man som av rädsla för repressalier vill vara anonym, men vittnar om hur kvinnor fördes bort av vad han kallar utländska jihadister.
De tog flickorna, barnen. De tog många kvinnor och flickor. En grannflicka, hon var bara 7 år. De har fört bort minst 500 kvinnor till Idlib, säger han. De uppmärksammade massakrerna av civila alawiter men också kristna i Syrien har lämnat hela samhällen övergivna och tomma. Vittnesmålen om det ibland urskiljningslösa dödandet har varit många och starka. Mannen som nu berättar försäkrar att han med egna ögon sett mord på civila och hur flickor och kvinnor förts bort, kidnappats. Ja, försäkrar han. Jag såg det själv, hur de slängde in dem i bilar eller på flaken och körde iväg. Han berättar också om en vän till familjen. En 12-årig flicka som gjorde våldsamt och ursinnigt motstånd när de försökte föra bort henne. Flickan dödades då inför ögonen på sin mamma. Flera som jag talat med säger samma sak. Hur de sett kvinnor kidnappas av jihadister, ofta utländska, och att de inte hört av kvinnorna sedan dess. Vi har inte hört någonting sedan de togs av de utländska mujahedin-krigarna från Afghanistan och Pakistan. Jag tror att de togs för att utnyttjas sexuellt, säger mannen. Men det finns också uppgifter om att vissa av kvinnorna kidnappats för att släppas mot lösesummor. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
Det har skett en jordbävning i Myanmar. Enligt det tyska geologiska institutet har skalvet en magnitud på 7,7 och där själva epicentret var nära staden Mandalay i centrala Myanmar. Jordbävningen kändes i flera grannländer, bland annat i Thailands huvudstad Bangkok. Den skedde på 10 kilometers djup. Sverige igen. Det behövs skarpare regler för ministrars aktieinnehav. Det menar nu flera experter efter Ekots avslöjanden om svenska ministrars aktieaffärer. Ekots genomgång visar att ingen av de ministrar som handlat med aktier de senaste åren använder sig av en extern förvaltare. Och det förvånar Claes Sandgren, professor emeritus i juridik vid Stockholms universitet.
Ja, jag menar att ministrar bör inte överhuvudtaget handla med aktier. Därför att det kan väcka misstankar att det inte går rätt till. Att de utnyttjar information på ett otillbörligt sätt.
Ministrar får äga och handla med aktier. Men risken för att misstänkliggöras för att gynna sig själv eller att hamna i intressekonflikter har gjort att flera ministrar ur de senaste regeringarna valt bort att äga aktier.
Men 9 ministrar i den nuvarande regeringen äger aktier och flera av dem har också handlat med aktier under mandatperioden enligt dokumentation från regeringskansliet. Ingen av dem använder en extern förvaltare. Det innebär alltså att ministrarna själva fattar beslut om att köpa, sälja eller behålla.
Det tycker jag är förvånande.
Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.
Det är också en väldigt enkel åtgärd för att slippa en massa diskussioner, det är att sätta aktierna under förvaltning.
Efter Ekots avslöjanden om nuvarande utrikesministern och arbetsmarknadsministerns aktieaffärer tycker Joakim Nergelius, Claes Sandgren och Tom Madell, som är professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, att Sveriges riktlinjer för ministrars aktieinnehav behöver skärpas och att rekommendationen bör vara att ministrarna anlitar en extern förvaltare. Både arbetsmarknadsminister Mats Persson och utrikesminister Maria Malmer Stenegard har sagt att de inte gjort något fel och att de följt det svenska regelverket. Men Maria Malmer Stenegard avfärdar inte idén om extern förvaltare för ministrar.
Jag tycker det är en intressant diskussion, men idag är det ju inte så regelverket ser ut.
Utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Reportrar var Emily Rosén och Sven Karlsson. USAs försvarsminister Pete Hegseth är på besök i Filippinernas huvudstad Manila idag. Och budskapet han förmedlade var att det amerikanska förhållandet till Filippinerna är starkt.
I had a chance to speak just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this.